Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. I det här programmet ska vi prata om fred. Man kan ju tro, om man nu tittar på media eller hör media, ser media, att dess retorik tycks handla väldigt mycket om hotet om ofred. Det tycks vara överhängande. Med mig i studion har jag Bodil Valero, säger man så? Valero.
Ja, det gör man.
Mm. Och du har på din agenda fredsfrågor, har jag förstått. Men du får presentera dig själv så att det blev rätt. Vem är du och vad har du för bakgrund?
Ja, till att börja med så är jag ju uppvuxen här i Tyresö. Jag bodde i Krusboda en gång i tiden, så att det är lite roligt att vara tillbaka här, måste jag säga.
Fast då måste det ha varit lite annorlunda.
Det var väldigt annorlunda. Jag kände inte igen mig när jag kom nu med bussen. Men jag bodde här från 1970. Och sen bodde jag här till vad blir det? 6-7 år bodde jag här. Och sen bodde mina föräldrar kvar när jag flyttade härifrån. Då. Så att jag har kommit hit till långt in på 90-talet. Tills de flyttade vidare. Då. Men nu var det ju oerhört mycket mer som... Mycket mer byggnader, alltså ja. Byggnation är ju oerhört
lite av
mycket.
En stad kan man säga.
Jag tycker det ser ut som en storstad.
Nu ja, i alla fall de centrala delarna.
Ja, jag tog ju 802an och den tog mig gjorde en rundtur liksom. Och jag trodde jag hade åkt fel, helt enkelt.
Ja.
Kände inte igen mig alls.
Men du kom rätt till slut i alla fall.
Jag kom rätt till slut, ja.
Så, vem är du då?
Ja, jag är ju en före detta riksdagsledamot och EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Och det är den kapaciteten som jag har ägnat mig åt freds- och försvarsfrågor och säkerhetsfrågor. Men jag har ju annat också. Jag började faktiskt som gatumusikant och dramalärare och lite annat smått och gott. Hemspråkslärare, tolk, översättare. Jag är jurist och...
Men hemspråk, du pratar ju svenska.
Jag vet, och mina föräldrar är svenska också. Men jag flyttade väldigt tidigt då, när jag var 18 just. Då flyttade jag ner till Katalonien. Aha. Där jag lärde mig katalanska och spanska. Och så bodde jag blandat i Katalonien och Sverige under flera års tid. Och sen började, när jag kom tillbaka till Sverige på heltid, då började jag jobba som hemspråkslärare.
Men då måste ju Katalonien, en del av Katalonien, Basken tänker jag, det kanske inte räknas till Katalonien.
Nej, det är det inte.
Nej, förlåt, jag tänkte ETA och fredsfrågor och sådär.
Ja, precis. Jag levde ju där under tiden där då ETA var väldigt aktiva. Och från oss som var lite mer på vänsterkanten, eller vi hade ju man hade en viss liksom acceptans för ETA då. Därför att de var en fredsrörelse, tyckte man, att de var en motståndsrörelse. Det var väl lite grann det som man hade hört här hemma. För under Franco-regimens tid så var ju, jag menar, det var väldigt tufft. Det var ju ett oerhört förtryck mot alla oliktänkande, och särskilt mot basker och katalaner i Spanien. Men sen när jag väl flyttade dit och man levde och hade dem in på knutarna, så försvann ju den där acceptansen relativt snart. Och det var ju inte så att de bara gav sig på poliser och militärer som man hade talat om innan, utan de hade ju attentat var som helst.
När du säger dem, så menar du ETA då?
De menar jag ETA, ja. Det var rätt besvärlig, eller rätt besvärlig, det var en väldigt besvärlig situation. Och sådana som jag då, som när jag väl kom hem hit och började jobba som politiker, fritidspolitiker, i Spanien, det var ju nästan skottpengar på politiker på den tiden. Så att de har absolut inte något stöd från mig i alla fall.
Nej. Då hoppar vi till ditt ämne, eller vårt ämne för dagen, fred. Då.
Ja.
Hur kan man, finns det någon definition på när är det fred? Handlar det väpnat våld? Fattar jag. Alltså, börjar man skjuta på varandra, då har man inte fred. Men kan andra saker... Alltså, bara fred. Kan man tala om det ekonomiska systemets krig mot det ekologiska för att skruva till det?
Det kan man ju absolut göra.
Så att det är ofred där mellan pengar och miljö.
Och det har det väl varit väldigt, väldigt länge. Om man tittar nu till exempel när... nu har vi ju ett krig mot coronaviruset också. Det finns ju många olika sorters krig som vi för. Vi har kriget mot klimatpåverkan, vi har gängkrigen som pågår i vårt samhälle. Även om vi så att säga har fred i Sverige så finns det många konflikthärdar. Jag brukar inte säga att fred är frånvaron av krig, för det är det också. Men in i en fred så kan det också finnas många konflikter som innebär, även om det inte är en väpnad konflikt, så är det ändå inte riktigt fred.
Men bekämpandet av corona som du tog upp, det är ju ett gott krig då.
Det är ett gott krig, men så fick vi helt plötsligt ett förslag då från Moderaterna nu då, till exempel att ja, men då måste vi ta bort flygskatten. Flygskatten är ju verkligen inte ett sätt att bekämpa, eller att ta bort flygskatten skulle ju absolut inte klara kriget mot klimatpåverkan. Så att om man går tillbaka till det med klimatpåverkan, där tror jag vi har egentligen det stora kriget som vi alla gemensamt skulle behöva enas om.
Men då kan vi prata om det goda kriget.
Då pratar vi om det goda kriget, precis som kriget då mot coronaviruset. Ja. Men där har vi ju där handlar det väldigt mycket om ekonomi. När vi hade finanskrisen då på 2008-2009, då var världen beredd att gå in med oerhört stora summor pengar för att klara bankerna. Men vi hade också haft en av FNs klimatpanelers rapporter som visade att vi kunde ha klarat hela klimatkrisen så att säga med en mycket, mycket lägre summa. Men det var inte länderna beredda att gå in med. Så självklart så kan man väl säga att det är ett ekonomiskt krig mot det ekologiska.
Men då undrar man ju så här, som tillhörande fotfolket. Mm. Finns det någon lösning på det här? Jag menar både väpnat på våld, för det finns ju. Och vi har det här kriget då mellan ekonomi och ekologi. Alltså, krigsbrott kan ju hamna hos internationella domstolen i Haag. Mm. Men kan ett, så att säga, ett miljöbrott i ett, alltså miljöbrott beroende på ett lands livsstil, alltså vi kör lite för mycket bil säger vi då, vi förbränner för mycket fossilbränsle här, som människor på öarna i Stilla havet och Indiska oceanen och så vidare, de får ju ta konsekvenserna. Det jag är ute efter, kan miljöbrott hamna som mål, alltså rättegång hos internationella domstolen? Finns det några internationella överenskommelser om förbrytelser och hur de ska hanteras?
Det finns ju internationella överenskommelser, men så jag vet inte att det finns någon möjlighet att driva alla frågor till domstol. Vi har jobbat på att få fram en lagstiftning som vi kallar för ecocide. Ja. Men vi är inte i hamn med det. Helt enkelt, utan för det skulle ju innebära, om man kunde få ett sånt via FN-systemet, då skulle det gälla överallt. Och då jämför man så att säga ett ungefär som suicide, eller feminicide som vi pratar om också. Det kriget mot kvinnor som pågår i många, många delar av världen. Men att få det till att bli en brottslig handling som också kan avgöras i domstol. Men vi är inte där ännu, tyvärr.
Nej. Men för att förtydliga, du sa ecocide, då gissar jag att eco står för det ekologiska
just
systemet.
Precis.
Och det här side, det kommer, suicide, det är självmord.
Det är självmord, ja.
Det är det side, så att säga.
Ja, visst. Ja.
Ecocide, det finns alltså en diskussion, men finns det något fora där? Alltså klimatet diskuteras, där har man ju konferenser regelbundet. Hur kan vi nå det här målet? 1,5-2 grader, vad ska vi vidta för? Alltså på något internationellt plan. Mm. Finns det några konferenser om ecocide?
Ja, det finns det också. Det finns också sådana konferenser. Det finns organisationer som jobbar väldigt mycket med att lyfta frågan om ecocide. Och det är någonting som återkommer till oss i parlamenten om och om igen. Och vi i den gröna gruppen och i Miljöpartiet, vi har ju drivit på frågan för att man också ska kunna gå vidare med ecocide-lagstiftning. Men sen när vi kommer till klimatpåverkan och det kriget som vi för där, det är ju FN-systemet vi har. Vi har ju FNs klimatpaneler, vi har de här återkommande mötena, toppmötena om klimatet. Det är ju inte bindande regelverk. Vi lyckas ju inte få till bindande regelverk där heller. Därför att det finns så många som motsätter sig det. Och inte minst de stora utsläpparna motsätter sig de bindande regelverken. Och frågan om vi kommer att kunna nå 1,5 grader, det är väldigt, väldigt, jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att nå 1,5 grader. Därför att det går så väldigt fort just nu.
Men man kan väl säga att, eller min, igen då skyller jag på att jag tillhör fotfolket. Mm. Jag upplever då FN som det internationella forum vi har till vårt förfogande för sådana här diskussioner. Mm. Men de är tandlösa alltså?
Det är tyvärr så att många gånger är de tandlösa. Det som med, när man tittar på klimatmötena så har vi, de måste komma överens helt enkelt. Man måste vara överens för att man ska kunna gå vidare. Och vi kommer ju överens till vissa delar. Vi kom överens i Paris om vissa delar. Där var det ändå relativt positiva tongångar och att man skulle ta sig till det här 1,5 grader. Eller 2 grader, helst 1,5. Sen har vi haft sämre resultat av andra möten. Men ändå, nu när jag var på det senaste klimatmötet i Madrid och lyssnade särskilt på de utvecklingsländerna, vad de hade gjort. För att det här handlar ju om att alla måste vara med på tåget. Men det är ju faktiskt inte de som släpper ut. Men de har ju andra lösningar. De är också med. Etiopien planterade miljoner, jag kommer inte ihåg hur många, var 1 miljon eller flera miljoner träd för inte alls länge sedan, på bara några dagar. Och det är deras sätt att försöka bidra. Men de hade också en annan fråga på sin agenda. De sa att de ville ägna sig åt familjeplanering. Därför att de räknar med att om det föds lika många barn som det görs idag i Etiopien, då kommer det vara ännu mer människor som kommer att tära på jordens resurser. Medan nu ett par kan få väldigt många barn, så vill man då jobba med familjeplanering och se till så att det inte var lika många barn. Få människor att förstå att p-piller kan vi använda, etc. etc. Det som vi har gått igenom en gång för många, många år sedan här. Så det finns många sätt att bidra. Men det stora problemet är ju vi som släpper ut så mycket. Och där kommer ju corona in, tycker jag. För nu helt plötsligt så stannar samhället av. Det kommer att innebära att vi kommer att ha mycket, mycket lägre utsläpp under en period framöver. Därför att människor kommer hålla sig hemma. Man kommer inte resa lika mycket. Man kommer inte åka taxi. Man kommer inte göra detta och detta. Och det drar ner utsläppen väldigt, väldigt snabbt. Det såg vi till exempel under finanskrisen. Att alla länder, man vidtog en massa åtgärder för att dra ner kostnaderna. Det var ju inte för att de tänkte på klimatet, utan det var ju man tänkte på kostnader. Och användandet av fossila bränslen och energi överlag minskade väldigt, väldigt mycket under finanskrisen. I hela Europa, hela världen.
Men nu ska du vara lite lyckobringare, tänker jag. Du ska ju inte sitta och prata. Det här är problem här. Mm. Kan du se några lösningar? Om FN är lite tandlös. Vi har någonting som heter säkerhetsrådet. Mm. Och de verkar i alla fall rycka in när det är väpnade konflikter. För att säga stopp och belägg. Men de gör ingenting heller.
Alltså det är väldigt svårt att vara lyckobringare i den här världen som vi lever i just nu. För ett antal år sedan så var det väldigt mycket som gick i en positiv riktning. Och jag kände mig väldigt positiv för 10-15 år sedan, eller 10 år sedan kanske, att vi var på väg i en fredligare värld. En värld där rikedomarna var bättre fördelade mellan fattiga och rika i världen. Det var väldigt positiva tongångar, men det har varit sämre de senare åren. Vi var väldigt glada när FN tog det här beslutet om skyldighet att skydda, heter det på svenska. Jag tror det var 2005 som man tog ett sådant beslut, vilket innebar att om det är ett uppblommande krig någonstans i världen, inte bara mellan stater men också inuti stater, så ska FN kunna gå in och hjälpa till. Och få bukt med det här problemet. Mm. Och det var ju väldigt positivt. Därför att vi har ju sett så många gånger att när det var inbördeskrig till exempel, så kunde inte FN göra något. Därför att FN kunde bara gå in när det var krig mellan stater, inte i stater. Men med den här responsibility to protect så skulle FN få möjlighet att också gå in i konflikter även om det är i en stat. Och det här testade man ju första gången då i Libyen. Och sen gick det åt fanders. Och därefter har vi aldrig kommit någon vart i säkerhetsrådet med att få använda det här responsibility to protect.
Det som alltså är ansvaret att skydda.
Ja, skyldigheten att skydda. Ja. Så att säkerhetsrådet är ju egentligen det stora problemet i FN-systemet. Vi har bara FN. Det är den enda globala organisation som vi faktiskt har och som kan ta beslut i vissa frågor. Men säkerhetsrådet är ju en organisation som är till på något sätt för att skydda de stora aktörerna, men inte de små. Och där har vi också vissa utav, jag menar, Europa, både britterna och fransmännen är permanenta medlemmar av säkerhetsrådet. Det kan man ju ifrågasätta. Nu är de ju med i EU. Varför är det i så fall inte EU? Men jag skulle ju helst vilja att vi tar bort säkerhetsrådet helt och hållet.
Mm. Men jag ska också förklara att säkerhetsrådet är en del av FN-organisationen.
Just det.
Okay.
Mm. Och där finns ju de permanenta medlemmarna, men också de som roterar, så att säga.
Och de som har permanent tillträde, alltså de stormakterna som har permanent, eller de som var stormakter efter andra världskriget.
Ja.
De kan ju lägga in veto.
Precis.
Ja.
Och det är det de har gjort när det gäller skyldigheten att skydda, till exempel.
Men du, då har vi trampat FN på tårna.
Ja.
Men du var ju EU-parlamentariker.
Ja.
Vad gör EU i fredsfrågan då?
EU har väldigt mycket arbete med... Man har många idéer. För EU fick ju till och med Nobels fredspris en gång i tiden för att man har lyckats behålla freden i Europa under väldigt många år. Vilket ju, det är första gången på mycket lång tid som man har haft fred, eller kanske aldrig någonsin haft fred så länge. Men EU har inga verktyg att gå in i en konflikt någonstans i världen. Det EU gör, och vilket man gör väldigt mycket, det är att gå in med bistånd. Man försöker jobba med det förebyggande, alltså konfliktförebyggande, fattigdomsbekämpning, bättre regeringar, man jobbar med demokratifrågan etc. Och sen jobbar man, när en konflikt väl har uppstått, också med mycket med diplomati. Men man har ingen egen armé, till exempel. Det är många som vill att vi ska ha det. Det är en fråga som bland annat Sverige har motsatt sig. Men det är många länder som vill att EU ska ha en egen armé och också kunna gå in när det är en konflikt någonstans. Det här hoppas jag att det inte blir så, därför att jag litar inte riktigt på hur det skulle bli.
Nej, men för mig då så lär sig EU. Mm. Men även inom EU så verkar det också vara lite tandlös. Jag menar så här, att vi hade då 2015 den här stora flyktingströmmen som i mångt och mycket uppstod på grund av ofred, väpnat våld.
Just precis.
Ja. Och så ska vi ta emot de där flyktingarna och så är det några länder som i princip nobbar vid. Nej, vi tänker inte ta hand om några. Och de kommer undan.
Ja.
Vad är det?
Ja, och det här borde de ju inte göra egentligen. Därför att det här är en sån fråga där man ska kunna ta beslut med majoritet, helt enkelt.
Ja, men uppenbarligen fungerar det ju inte.
Och då har EU, de vill ändå inte trampa de här på tårna så mycket. Så att man tog ett beslut när det gällde den här tillfälliga omfördelningsmekanismen, som man kallar det för. Man har väldigt många roliga begrepp i EU-systemet. Men det var ju när det var väldigt många som kom till Grekland och Italien. Och då bestämdes att alla länder skulle dela upp de här sinsemellan.
Man skulle ta en viss andel,
ja, precis.
Var och en.
Och i det här fallet då, så vägrade fyra länder. Men man tvingade dem ändå till det. De överklagade. Men det som var problemet med den här lagstiftningen, det var också att länderna hade 2 år på sig att genomföra det här. Vilket innebar att väldigt många redan hade hunnit åka vidare eller fly någon annanstans etc. Så det tog väldigt, väldigt lång tid. Det här är en fråga som under hela perioden som jag satt i parlamentet, vi hade uppe hela tiden, vi lyckades aldrig komma överens i parlamentet heller. Parlamentet var relativt överens om att vi skulle vara mer humana, att vi skulle ta emot, att vi skulle fördela flyktingarna rättvist mellan de olika EU-länderna. Men vi kunde inte komma överens med rådet, och i huvudsak då på grund av att några länder blockerar.
Men om man säger då så här för att lyssnarna ska förstå. Mm. Vi har parlamentet, det kan vi säga är Europas riksdag. Då.
Ja.
Och så har vi rådet, väl på något sätt EUs regering. Kan man säga så?
Ja.
Och då är regeringen inte överens med riksdagen, alltså parlamentet. Ja. Men vem är det som är högst beslutande? Det borde ju vara parlamentet.
Men grejen är så här att det är ett annorlunda system. Så att vi är beslutande tillsammans, men vi måste komma överens. Alltså rådet, ministerrådet som består av regeringarna, måste vara överens med parlamentet i just de här frågorna. Inte i alla frågor. Ibland så är det de som tar besluten själva i de mesta utrikesfrågor. Men när det gäller migrationsfrågorna till exempel, så är det, då måste de ta beslut tillsammans med parlamentet. Och parlamentet har drivit regeringarna framför sig i den här frågan väldigt, väldigt långt. Men vi lyckas inte komma överens om den här med omfördelningen. För det är inte naturligt, det är inte okej så att säga att bara några enstaka länder tar emot. Därför att det är många. Vi har varit med och skapat de här krigen, skulle jag vilja påstå, genom vårt sätt att agera i världen. Men vi är inte beredda då att ta emot konsekvenserna. Och konsekvenserna är alla de här människorna som drabbas av de här krigen. Sen så nu har vi en ny situation när Turkiet har gått in ännu en gång i Syrien och skapat ännu fler flyktingar. Och då är vi inte heller beredda att tala om för Turkiet att håll dig hemma. Ge dig inte in i Syrien till att börja med, va?
Mm.
Så att jag är väldigt kritisk till hur EU har hanterat Turkiet i hela den här konflikten som har pågått nu under så många år.
Mm. Vi kan konstatera att vi ser för ögonblicket i alla fall ingen klar organisation som kan ta reella beslut i den här frågan.
Nej.
Nej. Ja, vi får hoppas lite grann på framtiden.
Mm.
Och när jag kommer in på framtiden, lite hopp här nu då. Mm. Den här AI, artificiell intelligens, den används ju också, sägs det, till att göra robotsoldater. Mm. Alltså, det är inte människor som ska kriga längre. Nej. Hur stort hot är det?
Det här är det största hotet som jag ser framför oss i alla fall. Du sa att vi skulle gå in på det lite positiva, men det blir bara värre och värre skulle jag vilja påstå. Det här är en fråga som jag har engagerat mig mycket i parlamentet. Därför att det här är någonting som är på gång. Det är redan en kapprustning mellan, det finns inte de, så vitt jag vet, några färdiga killer robots som vi kallar dem för.
Dödsrobotar,
ja. Mördarrobotar. Ja. De finns inte ännu, men det är väldigt, väldigt nära inpå. Och de som ligger längst fram i den här kampen, eller den här
kapprustningen,
det är kineserna. Och sen har vi ju USA förstås, som tycker att vi i EU, vi borde engagera oss mer i det här. Men i parlamentet lyckades jag driva igenom att parlamentet motsatte sig att vi skulle vara med och också kapprusta när det gäller just de här killer robots. Så att parlamentet har sagt nej till att vi skulle få lov att göra det. Vårt kära ministerråd, de ville ju gärna, eftersom man nu har ett samarbete på försvarsområdet som innebär att man har, att flera olika länder kan utveckla vapen tillsammans, och de vill ju också utveckla de här vapnen. Så att det här pågår ändå, men det är inte helt och hållet okej för Europa att göra det. Åtminstone inte med EU-pengar. EU får inte spendera pengar egentligen på försvar eller militära utgifter. Man får inte ha några militära utgifter. Och det här har varit en kamp under hela den här perioden att hålla de militära utgifterna utanför. Och det innebär att det samarbete som finns, på det militära området, det betalar medlemsländerna för. Så att Sverige betalar för sitt, någon annan betalar för sitt. Men för att komma runt det här, ministerrådet har ju länge velat ta av den stora budgeten för att också kunna bekosta försvarssamarbetet. Och då kommer man ju på den smarta idén att man kan ju ge pengarna till industrin, till försvarsindustrin. Genom att skapa då samarbeten där de kan utveckla vapen tillsammans. Och så nu finns det ju också EU-pengar för försvarsändamål. Men när det gäller de här killer robots, det viktiga är ju då att, jag menar, om de nu finns så måste det också finnas ett regelverk. Och det regelverket finns inte. Vi har arbetat för att det ska bli ett förbud för de här, ett FN-förbud. Vi har inte kommit så långt med det. Vi kommer inte få något FN-förbud, det tror jag inte. Men det måste finnas ett regelverk för hur får de här vapnen användas. Vem är ansvarig om det blir ett fel? Det måste finnas ett ansvarsutkrävande. Så länge det finns en människa med som tar ett beslut, som gör någonting, för vi har ju någon så här halvautomatiska drönarvapen redan idag. Men de här som är helt automatiska och ingen människa finns med, utan det är en dator som tar beslutet. Där har vi, då har vi gått väldigt, väldigt långt, och det är väldigt farligt.
Jag vill börja komma mot slutet här nu. Vad ser du idag som, nu är vi inne på alltså väpnade våld. Vad är de stora krigshoten idag mellan stater, alltså inte inbördeskrig då? Mm. Kan du se konflikt här där framför dig mellan länder?
Ja, det kan jag göra. Jag ser ju Turkiet just nu som har gått in i Syrien till exempel. Men där, jag ser fortfarande Mellanöstern som en väldigt, väldigt konflikthärd. Det kommer att ta tid innan vi får en fred i Mellanöstern. När vi har talat om fredsprocessen i Mellanöstern tidigare så har det bara handlat om Israel-Palestina-konflikten egentligen. Men vi har ju så mycket mer som sker i Mellanöstern. Och där har vi, där är ju också stormakterna inblandade. För det är ju ett proxykrig som sker.
Proxykrig?
Att man liksom krigar via ombud kan man väl säga. Att vi har ryssarna som är inblandade, vi har USA som är inblandade, vi har saudier, Iran, vi har så många som är inblandade i kriget i Syrien. Det är en stor, jag tror att det är en av de stora konflikthärdarna under en relativt lång tid framöver, tyvärr. Men vi ser också i en kapprustning i Sydostasien, där Kina också placerar ut. De har inte varit särskilt expansiva, inte skapat konflikterna direkt, men de håller på att breda ut sig väldigt mycket i Sydostasien. Vad heter den här sjön?
Stilla havet?
Nej, sydostkinesiska någonting sånt. Ja. Sjön, ja.
Söder om Kina, så att säga, det är vattnet där.
Ja. Så att, och där är det ju, jag menar, många tittar ju mer på utvecklingen där. Jag vet att USA har tittat mycket på utvecklingen i Asien och ser att det kan bli konflikter där. Så det är ju någonting, det ligger långt borta från oss och därför pratar vi inte om det så mycket här i Europa. Utan vi ser ju mer på vad som händer i vårt område. Vi har Jemen fortfarande och vi har vapenexporten till Saudiarabien och till Förenade Arabemiraten. Som ju båda två är involverade i konflikten i Jemen. Det här är också en av de frågor som vi har kämpat väldigt mycket med. Att få till ett embargo mot försäljning av vapen till Saudiarabien och till Förenade Arabemiraten. Och i parlamentet lyckades jag faktiskt också driva igenom flera gånger om att hela parlamentet ställer sig bakom, eller en majoritet då, vilket då blir beslutet, ställer sig bakom att vi skulle ha ett embargo mot alla länder som är inblandade i den konflikten. Vi har hela det här området som är en krutdurk fortfarande.
Avslutningsvis då, det här lyckopillret jag efterlyste. Mm. Har du själv några förslag som kan fungera på den internationella arenan för att vi ska få en fredlig värld?
Om man tittar på den svenska vapenexporten till exempel, för även om vi fortfarande har en hög vapenexport, så ser vi att med striktare regelverk så har det faktiskt minskat rätt så mycket. Jag tror att vi måste jobba mycket på att minska mängden vapen i världen, minska mängden producerade vapen, för det finns ju både de gamla som säljs vidare etc. Men vi måste komma till rätta med vapenmängden som vi har runt om i Europa. Och om vi kan göra det med hjälp av striktare regelverk, för då har vi ju, dels har vi det i Sverige och där går ju vi före genom att ha ett demokratikriterium, genom att ha också ett kriterium där vi ser på mänskliga rättigheter mer generellt och att vi inte ska sälja till länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi har ett EU-regelverk som också är egentligen rätt så strikt men som inte tillämpas i alla delar utan man går förbi det. Därför jobbar vi också i parlamentet på att få till sanktioner mot de länder som inte sköter sig utan säljer till länder som inte respekterar mänskliga rättigheter eller som säljer till länder i krig, vilket ju alla mer eller mindre gör idag. De säljer till Saudiarabien hela bunten.
Men ja. Min fråga är då, du har då en viss lösning, ja. Regelverk kan vi kalla för. Ja. Har du någon hopp om att det här regelverket kommer att komma på plats?
Jag tänker att när det gäller vapen så har vi nu på tre nivåer. Vi har nationella regler som blir striktare och striktare, vi har EU-reglerna, men vi har också Arms Trade Treaty som är på FN-nivån.
Arms
Trade Treaty.
Vapenhandelsavtalet,
ja. Och så att vi har nu, sedan några år tillbaka, har vi en längre kedja. Och jag hoppas att vi med hjälp av, genom att använda oss av den här kedjan och att om vi kan införa sanktioner mot de länder som inte sköter sig så kan vi förhoppningsvis också minska mängden vapen. Men det kommer att vara oerhört svårt för att det ligger så mycket pengar i vapenhandeln och vapenindustrin så det kommer bli jättesvårt. Men sen tänker jag också att vi måste jobba mycket, mycket mer med att förebygga konflikterna. Och det kan vi göra på väldigt många sätt. Och det görs redan idag. Jag menar att förebygga klimatpåverkan till exempel. För klimatpåverkan leder till att människor också hamnar i fattigdom, ger sig av på flykt, det blir konflikter etc. etc. Vi måste börja hela kedjan. Sjukdomar leder till konflikter när det är sjukdomar som sprider sig som nu till exempel pandemier. När den pandemin vi har nu, när den kommer till Afrika, det kommer bli jättetufft för människor i Afrika att klara det som vi kan klara av därför att vi har resurser. Men vi måste jobba med att undvika konflikterna och det här gör vi väldigt mycket med klimatpåverkan, fattigdomsbekämpning, att se till att människor kan gå i skolan. För då kommer vi också till rätta med de andra problemen som vi ser sen när människor faktiskt flyttar till våra länder och vi inte vill ha dem. För allt det här är ju en kedja. Men lever människor i fred? Har man ett bra liv hemma? Får man utbildning, hälsovård? Ja, då vill man gärna stanna där man bor. Då behöver man inte ge sig av. Så vi måste jobba mycket med förebyggande arbetet. Och det tror jag är det viktigaste som vi kan göra. Och så måste vi reducera mängden vapen och andra konflikthärdar.
Då, Bodil, då är vår tid slut.
Ja.
Vi har i alla fall kommit in på ämnet. Mm. Och då ger jag dig en stående inbjudan. När du har något positivt att säga.
Men då får du inte fråga bara om de negativa.
Nej, men då får du skicka mig ett frågebatteri för de positiva sakerna. Så ska vi ta det i nästa program då.
Det låter bra.
Då tackar jag så länge, Bodil.
Ja, tack själv.
Ni har hört Bodil Valero förklara och ge oss kunskap om fredsprocessen ute i världen och eventuella förhoppningar kan vi återkomma till. Tack så mycket för att ni lyssnade.